Tvillingen i spegeln av Maria Lang. Del 1. 10 regler för kriminalförfattare. Formulerades år 1928 av J.K. Chestertons vän Ronald Knox och har periodvis ansetts heliga inom den engelska Detection Club som de båda tillhörde. Fader Ronalds 10 budord har alla samma stränga innebörd, som stundom också har verkat som en utmaning. Författaren ska vara ärlig mot läsaren, dels genom att 1. Föra in brottslingen tidigt i handlingen. 2. Aldrig låta brottslingen vara detektiven, dels genom att inte göra problemlösningen beroende av 3. Slumpmässiga händelser. 4. Oförklarliga ingivelser. 5. Dunkelt presenterade ledtrådar. 6. Övernaturliga krafter. 7. För vetenskapen okända gifter. 8. Hemliga rum och platser. 9. Kinesiska skurkar. 10. Identiska tvillingar. Prologen utspelas i Skoga en pingstnatt år 1958. I kvarteret Kroken hade bokhandlaren låst alla dörrar och gått hem. Skogapostens redaktion hade slagit igen, inte bara för natten utan för hela helgen. Och både boktryckeriets och tidningens tryckpressar hade tystnat i gårdshusets bottenvåning. Så lugnt och skönt det blev, sa Delia Dress. Jag har en sån otäck huvudvärk. Den, sa hennes make förströdd, beror väl knappast på bullret nerifrån tryckeriet. Det måste du ha vant dig vid att känna rakt under fötterna. Jag märker det aldrig numera. Du står ut med det för att du är reporter på tidningen och för att tidningen är ditt liv. Men den här träkåken är inte direkt ljudisolerande. Här skramlar golv och dörrar och fönsterkarmar så fort maskinerna där nere ska sätta igång med någon av dina berömda artiklar. Hon lät grinig och Theodor Dress insåg med en suck att de började gå varandra på nerverna. De hade bägge två under ett barnlöst äktenskap passerat 40-årsstrecket och ingen av dem var sig lik ifrån deras gemensamma skoltid. Delia var inte längre fräsch och ungflicksförälskad och skrattlysten. Och han själv. Nåja, han var en tunnhårig, glasögonförsedd, jäktad journalist som lämnade henne alldeles för ofta ensam. Imorgon, sa han, är det lördag och pingsthelg och jag är ledig från jobbet. Ska vi inte korka upp en flaska av något slag och äta dina räkor och sen lägga oss tidigt? Tror du, sa hon en aning upplivad, att det är en bra bot mot huvudvärken? Oj! Vad var det där? Blåsten, sa han. Den kan verkligen tjuta i fönsterspringorna. Det har blåst i 3 dygn nu. Och där har du nog förklaringen till att du har ont i skallen. I så fall är ett gott vitt vin och en natts god och ostörd sömn den bästa medicin som jag kan tänka mig. Så småningom sov de gott och tungt. Men inte ostört. Mitt i natten började Theodor höra dova bankande på ytterdörren. Arg och yrvaken nästan ramlade han ner för farstutrappan och vräkte upp dörren mot gården, som med tanke på årstiden var kusligt mörk. Bara långt framme vid inkörsporten från Prästgatan lyste en svag lampa. Framför honom stod en främmande, ganska ung man, som formligen kastade ett väl insvept bylte i hans famn. Här, mumlade ynglingen otydligt. Det finns en hälsning där från någon som vet. Ögonblicket därpå var han borta i nattdunklet. Men knytet sprattlade och gnydde. Inte en hundvalp, han Theodor tänka. Inte det, med Delias nymodiga allergi mot pälsbärande djur. Det var emellertid värre än så. Bestört travade han upp till våningen och placerade byltet på hennes säng. Hon satte sig upp med det blonda håret i en okammad trasselhärva och lutade sig framåt.